vinnarens ansikte sitter på föredragshållaren, coachen och läraren Elin Andersson i Skellefteå, som har den ovanliga näthinnesjukdomen botnia dystrofi, som hon fick utredd av ögonsjukvården i Lund.
Mitt första minne är nog när jag står i dörröppningen till mitt rum som då låg på andra sidan övervåningen från mamma och pappas sovrum och vaknade på natten och ville gå till dem. Men hallen mellan där var ju becksvart och jag såg ju ingenting. Så jag minns liksom hur obehagligt jag tyckte det var och att jag var rädd för att gå genom hallen, för att jag gjorde illa mig hela tiden. Jag gick ju in i saker och soffan och slog mig. Det är en av mina första minnen. Jag heter Elin Andersson och jag är 43 år och bor i Skellefteå tillsammans med mina tre barn.
Du hänger på mig här.
Kan du gå så här obehindrat?
Ja.
Du har ingen vit käpp eller något?
Nej, inte i dagsljus har jag inte det. Ibland hade det kanske varit bra, bara för att markera att jag ser dåligt. Men jag är lite för tjurskallig. Det finns ett motstånd till den där käppen som jag inte riktigt har övervunnit än. Så i dagsljus och i väl upplysta miljöer, här var det bra belysning. Och så gäller det att det inte går så snabbt. Så är det ju. Men det gör jag ju ändå ibland. Går lite för fort för mitt eget bästa ibland. Jag föddes ju med en ovanlig näthinnesjukdom. Den heter botnia dystrofi. Och det innebär ju då att synskärpan blir sämre och sämre tills den är borta. Och jag är ju även nattblind. Jag saknar mörkerseende. Och har lite bortfall på synfältet. Och även svårt med färg- och kontrastseende. Väldigt bländningskänslig. Också typiskt för den här sjukdomen. Den här stammar från Botniaområdet, alltså norr- och västerbotten kan man väl säga. Sen finns det ju människor på andra ställen i Sverige också och andra ställen i världen. Men då tror man ju också att det är liksom folk som har flyttat härifrån, som emigrerade till USA bland annat. Så att sjukdomen är ursprungligen härifrån, från Botniaområdet.
Här ser jag några veckor. Som jag tror också du gillar.
Tror du?
Elin?
Ja?
Wie geht's?
Ah, es geht mir gut, danke. Und dir?
Fantastisch.
Du kannst Deutsch sprechen?
Ja, ich habe in Berlin gewohnt.
Ah, toll. Oh, das wusste ich nicht.
Du är lärare i tyska.
Ja, men jag är ju det. Jag är utbildad lärare i tyska och engelska. Men tyska är det som jag framförallt har undervisat i. Jag tycker det är ett härligt språk. Det är ganska likt svenskan.
Men du kan inte läsa böcker längre?
Nej, det är för liten text. Och även om det liksom är relativt stor text så blir det för jobbigt, det blir för svårt. När jag gick i skolan så kunde jag ju läsa vanliga böcker om jag höll dem nära. Och när jag läste på universitetet så fick jag ju all kurslitteratur uppförstorad i större stil. Så då gick det ju bra. Men då såg jag också lite mer än vad jag gör nu. Så att nu ska jag säga att det är omöjligt. Det går ju att sitta under läskameran och läsa, men det blir på tok för jobbigt.
Hur är den känslan?
Det har varit en sorg. Alltså jag saknar liksom att hålla i en bok och kunna läsa en bok och gå in i en affär och kolla på hyllorna och liksom sådär, bli lite inspirerad och köpa något som jag verkligen blir intresserad av och vill läsa. Det är något speciellt med att ha en tryckt bok i handen och ta in det med ögonen på något sätt.
Berätta hur det ser ut det här berömda kulturhuset Sara i Skellefteå.
Alltså det är jätteroligt att du frågar mig som säger 6%. Ja, det är väldigt öppet just nu här där vi står. Väldigt ljust trä. Upplever jag stora fönster från golv till tak och högt upp till tak är det också lite avskalat så där. Ja. Mina föräldrar förstod ganska tidigt att det var någonting konstigt med mina ögon. just när det var mörkt och skymning och sådär och skumbelysning, för då upplevde de att jag var ganska så stirrig i blicken och ja, men som sagt jag kunde gå in i saker och uttryckte själv att jag inte såg. Så jag fick ju mina första glasögon, jag var bara 2,5 år när jag fick dem. Men sen blev det också tydligt liksom att det var någonting, ja men det var något fel på mina ögon. Jag hade ju svårt att hitta saker och skulle jag som sagt vara läsa så var jag tvungen att sitta väldigt nära och mina glasögon hjälpte ju inte för det. Sen var det ju ingen som egentligen visste vad som var fel under väldigt lång tid. Det var ju först när jag var runt 11 där som vi åkte ner till Lund. Det fanns en professor där som ville titta på mig. Man hade ju förstått att det hade med näthinnan och jag, men i övrigt så visste man inte riktigt vad det var för fel. Det var något unikt med mina ögon. Så att, men då fick vi åka ner dit och jag gjorde en massa undersökningar. Och det var efter det som mina föräldrar fick veta att jag hade någon form av retinitis pigmentosa. Men sen tog det ju ytterligare några år innan man som hade gett sjukdomen ett namn och konstatera vad som var unikt med den. Så att botniadystrofi, jag vet inte hur gammal jag var när jag hörde det namnet första gången. Jag var kanske runt 15.
Hur reagerade du då?
Alltså jag fick ju, efter vi hade varit nere i Lund där, så fick jag en tid senare av en slump få höra att jag hade ju någon typ av näthinnesjukdom och att min syn skulle försvinna och man visste ju inte hur lång tid det skulle ta bara. Och det var ju såklart ett jobbigt besked. Alltså jag hade ju tidigt förstått att det var något stort fel på mina ögon, att jag var annorlunda på många sätt. Men någonstans hade jag fortfarande en förhoppning om en framtid och liksom att leva ett ganska normalt liv och saker jag ville göra och klara av och så. Men i och med det beskedet och att det liksom inte gick att göra någonting, det gick ju inte att bromsa eller behandla det här, så väckte det ju mängder med tankar och känslor. Och ja, men framförallt sorg och rädsla såklart. Jag kände mig väldigt ledsen, men det var ju ingenting som jag egentligen ville prata om särskilt mycket. Utan jag tryckte undan det mesta. Och blev ganska sådär, ja men på ett sätt ännu mer vuxen. Jag var lillgammal som barn. Men i och med min diagnos så blev jag ju ännu mer vuxen på något sätt.
Du säger att du har 6% syn. Och det är jätteabstrakt för mig att förstå. Vad ser man då?
Och det är en jättebra fråga. Och alla undrar ju såklart. Och det är så svårt att förklara för att det beror så mycket på. Jag tänkte det beror på ljus, det beror på kontraster, färger och såklart hur långt ifrån jag är. Men i stort så blir ju allting väldigt, väldigt suddigt. Jag ser ingenting skarpt. Då måste jag vara jättenära. Och jag vet fortfarande inte om det egentligen är skarpt. Men väldigt dimmigt blir det. Men är det hyfsade kontraster och så kan jag ju ändå uppfatta liksom saker som är i vägen. Eller jag kan se att det kommer att gå en person. Men det är liksom bara en skugga eller en skepnad liksom på något sätt.
Hur gör det med en som människa när man vill vara social och sådär? Tänker när du är ute på stan och du träffar på någon kompis.
Ja, det kan ju dels vara lite frustrerande för jag missar ju otroligt mycket. Jag missar ju människor. Jag är ju lite i min egen lilla värld. Och det krävs ju att människor ger sig till känna, kommer fram till mig och hälsar. Och det är också så när man, även om någon ropar och hälsar eller säger hej Elin, så känner man ju till så många att det är svårt att veta vem av alla var det där. Annars blir jag ganska bra på att känna igen röster. Och i och med att jag också har sett bättre förut så förväntar sig folk att jag ska känna igen dem. Och där behöver jag träna på och bli bättre på att liksom säga det. Att du, alltså förlåt, men nu ser inte jag riktigt vem det är. Sådär. Men det är lite obekvämt.
Jag har ju själv jobbat som fröken i skolan i 13 år. Mm. Och det är ju inte någon enkel sak i klassrummet. Hur har du lyckats med den här synnedsättningen?
Ja, men det gäller ju att hitta strategier för att någonstans kompensera det som jag inte kan se. Och det kan ju vara såna praktiska saker som att eleverna alltid hade sina bestämda platser. Men också liksom att ja, men var tydlig med att du kan inte räcka upp handen och förvänta dig att jag ska se det, utan du får påkalla min uppmärksamhet på andra sätt. Alltså säga till mig om du vill mig någonting. Men det har ju också hänt att det finns de som har testat mig lite grann och lite utnyttjat att jag inte har sett, såklart. Det har ju mina barn också gjort ibland. Så det har ju hänt att de har försökt lura mig och gömma sig under bänken och har blivit rätt paffa när jag har kunnat säga det. Att, hur är du? Kom fram under bänken och sätt dig på stolen. Du ser inte alls dåligt, du bara lurar oss, har jag hört ibland. Men det är ju inte svårare än så att jag har hört att de inte har suttit på sin stol. Jag använder mig väldigt mycket av min hörsel. Det är så jag tar in mycket av min omgivning. Synen stod väl still relativt bra fram tills det att jag var runt 25. Då hade jag börjat läsa på universitetet. Och det hade ju blivit liksom en dipp efter gymnasiet och så. Jag såg lite sämre. Så att jag var kanske nere på 25% ungefär när jag började studera. Men jag upptäckte ju då under den tiden att synen blev sämre och sämre. Sen efter det har det som i skov gått neråt.
Och hur hanterar man det som människa?
Jag har haft otroligt mycket motstånd. Jag vill inte. Jag vill inte vara med om det här. Det har ju ekat i mitt huvud. Och mitt inre har ju skrikit rätt högt. Det som jag har tränat på och lärt mig är ju att fly från känslor. Det funkar absolut en stund. Kanske ganska länge ibland. Men förr eller senare så kom det och bitade i rumpan på något sätt. Jag tänker att det är lite grann som när man trycker en badboll under vattnet. Att när man väl släpper den, då liksom exploderar den upp. Så att jag har tränat på att dels att tillåta känslor. Att våga vara kvar i känslor och inte fly från dem. Men också lära mig att hantera dem, alltså pysa ut dem på olika sätt. Att hitta strategier för det. Och sen har jag också upptäckt att just i det här motståndet så kommer jag ju ingenstans. Utan det är ju först när jag på något vis har landat i acceptans som jag får energi och kraft att göra något åt det som jag faktiskt kan påverka. Och min syn, den kan jag inte påverka. Det är ingen som kan styra min sjukdom, utan den måste jag på något vis släppa. Och det har varit jättesvårt. Just acceptans är ju bland det svåraste jag vet. Och det är väl också för att jag tror att många förknippar acceptans med att man tycker att någonting är bra eller okej. Och det finns ju ingenting med min sjukdom som jag egentligen tycker är bra eller okej. Men acceptans handlar ju inte om det. Utan det handlar ju någonstans om att förlika sig med att saker är som de är. Och att inte värdera det på något sätt. Men det är otroligt svårt. Ja, jag tränar konstant på det.
Mm. Kommer du bli helt blind?
Alltså mest troligt, det var ju det de sa till mig då när jag var 12 år, att med största sannolikhet, men vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Men det kan ju också vara så att jag aldrig kommer att bli det. Det är ingen som vet. Den här sjukdomen ter sig så olika att det finns liksom inga facit, det finns inga svar. Och det är ju på ett sätt jobbigt också. Man vet inte riktigt vad man ska förhålla sig till. Jag är ju jättetacksam för det jag ser och för det som jag har sett tidigare. Det ger ju mig en erfarenhet och liksom bilder i mitt huvud som jag inte hade haft annars.
Du verkar ju vara en tjej som har haft mycket grejer på gång genom livet. Ja. Och har ett långt CV inom alla områden.
Ja, men jag är ju då utbildad lärare. Sen har ju jag ett stort intresse i hälsa och träning. Så jag har ju gått några olika utbildningar inom det. Och är ju utbildad gruppträningsinstruktör i bland annat dans. Och jag håller ju fortfarande danspass på ett gym här i Skellefteå. Jag gick en utbildning för några år sedan då till diplomerad coach. Och coaching var ju också någonting som jag kände mig hemma i. Alltså ända sedan jag var barn har jag omedvetet satt upp mål för mig själv och jobbat mot dem och bestämt mig för vad jag vill klara av och hur jag vill leva mitt liv.
Och inte nog med det så är du även trebarnsmamma.
Ja, ah, helt otroligt. Ja, och det har ju också alltid varit en målbild för mig. Har ju varit att leva det här familjelivet och saker som för många kanske är ganska självklara, men det har varit liksom ett stort och övergripande mål, och det är jag ju otroligt tacksam över att jag också har fått vara med om. Men det har också varit ett ganska stort beslut när man har mycket hormoner i omlopp i kroppen, till exempel som under puberteten eller under en graviditet eller klimakteriet, så kan ju sjukdomsförloppet eskalera. Det finns en risk för det. Så att när jag var runt 25 så var det faktiskt en läkare som sa åt mig att han tyckte att om jag ville bli mamma så skulle jag nog inte vänta så länge med att försöka skaffa barn. Om det var så att jag faktiskt ville se mina barn växa upp. Och det var ju otroligt krassa ord på något vis. Och gjorde ju mig också ganska medveten om att jag inte egentligen kunde förvänta mig så mycket av livet. Förutom bortfall av min syn. Men det blev ju också ännu en gång ett sätt för mig att verkligen känna efter vad jag vill. Alltså vad vill jag med mitt liv och hur vill jag leva? Och jag bestämde mig ju även i det att jag skulle inte låta min sjukdom styra mitt liv. Och jag ville verkligen bli mamma. Och kunde jag bli det så skulle jag bli det. Oavsett vad det kunde kosta mig. Så att jag har haft turen att bli mamma tre gånger. Och ha tre friska barn.
Hur gamla är de?
De är idag 16, 13 och 10 år. Jag lever ju inte med barnens pappa längre. Vi har ju flyttat ifrån varandra för ganska många år sedan. Så att jag har ju under många år nu varit själv med tre barn. Och det blir ju svårt på många sätt eftersom jag inte ser. Det finns ju såklart saker som jag har svårt för eller som jag inte klarar av på grund av synen. Och då finns det ju ingen annan som kan styra upp det, utan jag måste ju på något vis hitta lösningar på det. Det har ju inneburit att jag har fått ta med barnen mer och liksom vi har fått göra mycket tillsammans. Och ibland också att jag har fått vara hemma ganska mycket. Fått välja bort saker. Alltså nu när de är stora också, de börjar äta ganska mycket. Herregud vad mycket mat man får köpa. Alltså handling och laga mat tycker jag är rätt obekvämt. Fixandet med tvätten och städet och läxor och se till att de tar sig iväg på sina träningar och vart det nu ska. Så att det är en hel del planering som krävs för att få det här att gå ihop. Och jag har ju också blivit tvungen att ta hjälp av andra. Men det är ju hela tiden så bygger det på att jag måste ligga steget före. Jag kan liksom inte höra av mig 10 minuter innan och kolla om min dotter kan åka med på fotbollsträningen. Utan det måste vara uppstyrt i god tid så att jag hinner hitta en plan B om det behövs. Så att, ja, men jag har ju länge vetat att i takt med att synen blir sämre så kommer jag ju inte och fixa och jobba som lärare längre. Det tar lite för mycket energi av mig och det är mycket som blir svårt i och med att jag ser så lite som jag gör numera. Många har ju sagt till mig under lång tid så där, för jag har ju som funderat på, men vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Vad vill jag? Vad är jag bra på? Men Elin, du borde ju börja föreläsa. Du har ju en fantastisk historia och skulle både kunna inspirera och beröra människor. Det borde du prova det på. Men då har jag haft det där lilla jantetänket kanske. Men, jag har väl ingenting att komma med och vem är jag att göra det? Och så jämför man sig med de här stora namnen och människor som man tycker är fantastiska och så tycker man att nej. Men till sist så tog jag ju modet till mig och satte ihop en föreläsning och höll den och fick ju jättefin feedback. Och då väcktes väl en tanke och det såddes ett frö om att ja, men det är ändå kanske det här jag ska göra. Det kanske är så här jag ska hjälpa människor framåt på något sätt. Och sen gick jag ju också min coachutbildning då, som jag kände mig hemma i. Och där kände jag också att här har jag också en plats. Det här är min arena. Och så slängde jag mig ut.
Och eftersom den här intervjun är gjord av Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn och inte var ett månadens ansikte, så ringde vi upp Elin Andersson för att det ska bli ett månadens ansikte i Skånes taltidning. Hur ser du ut, Elin?
Jag har hår som går nedan axlarna, mellanblond, bruna ögon. Jag är ungefär 1,60 lång, medelbygg. Men också lite så här muskulöst byggd. Syns att jag spelar fotboll. Och har lite oval ansiktsform. Halvstor näsa. Halvstor mun också. Mm. Markerade ögonbryn har jag.
Vad betyder det?
De är ganska kraftiga och liksom mörka. Mina ögonbryn ramar in ögonen. Men nu har jag också glasögon på mig. En metallvåge som är lite tonad i glaset. De är lite gröna längst upp. Alltså jag ska vara ärlig, så har jag dem som skydd. Det lilla som ögat kan slappna av är ju väl jättebra. Men de hjälper ingenting för synskärpan, så det gör de inte. Idag så har jag ett par svart, lite så här kostymbyxor och en svart långärmad tröja med lite så här halvhög polokrag.
Då så, är det något du vill tillägga?
Alltså när jag tittar mig i spegeln så är jag väldigt, väldigt rynkfri. Så jag hoppas att det är så.
Och månadens ansikte i november var alltså coachen, läraren med mera, Elin Andersson. Intervjuad av Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn. Intervjun gjordes i Skellefteås stolthet, Kulturhuset Sara, uppkallat efter författaren Sara Lidman.